Vi pratar inte om veckor, vi pratar inte om månader, vi pratar om år. Det vill jag nog säga för att trösta mig. Men jag blev bara rädd.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Varje år får omkring 11 000 män diagnosen. Och trots att överlevnaden är hög så är prostatacancer den form av cancer som orsakar flest dödsfall bland män. Du lyssnar på Cancerresan. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. Till vardags är jag onkolog, alltså cancerläkare, men framförallt psykiater. I den här programserien kommer vi att prata om det där som inte är behandlingsmetoder och diagnoser, biverkningar och mediciner, utan om det som händer inuti när man får besked om en allvarlig sjukdom. Jag kommer att prata prostatacancer med män som alla befinner sig på en cancerresa. Och först ut är Henrik Fränkel. Till vardags journalist med en lång karriär bakom sig inom framförallt affärsjournalistiken. Men så för 3 år sedan, på en årlig kontroll av PSA-värdet, tog hans liv plötsligt en oväntad vändning.
Jag kom till en läkare som sa att mina värden såg bra ut, men han ville känna på min prostata. Han var 78 år, har väl känt på ungefär 10 000 prostator. Och han sa direkt att den här är inte riktigt bra. Och då blev jag rädd.
Vad var det han kände?
Han kände att den var för hård. Men jag tänkte att mina PSA-värden låg inom gränsvärdena, så det var inget farligt egentligen.
Nej, och PSA är ju det här proteinet som tillverkas i prostatan och som finns i blodet. Och om det är förhöjt så kan det vara prostatacancer. Ja. Men det var alltså normalt?
Det var helt normalt. Men han ville gå vidare och skickade mig på magnetröntgen. Remissen blev felaktig, så att de tog inte bilderna på själva buken utan ett större område. Och där hittade de en cancer i min höftkam. Och då sa min läkare att det där är inte ursprungscancern. Mm-hmm. Och då gjorde han biopsier. Så jag hade ju en föraning om att det var någonting. Men jag försökte slå undan det. Och sen så var jag på semester i Portugal. Och då ringde han och ville att jag skulle komma hem. Och jag hade min familj och jag kunde inte åka hem. Och då berättade han att du har prostatacancer. Och genom att du har cancer i höften också så kan vi säga att den är spridd. Och den finns också i lymfkörteln.
Så du tillhörde de ungefär 10% som har spridd cancer vid upptäckt.
Ja.
Men du hade inte haft några allvarliga symptom och du hade normala PSA-värden.
Ja, och det var knappt så att jag trodde på det.
Nej.
Och då blev jag remitterad till Karolinska. Och där fick jag träffa en onkolog. Och då tog jag med mig hela familjen. För jag ville att alla skulle höra samtalet. Och vi satt en timme och jag hade bett mina barn att ställa så många frågor ni vill. Min dotter antecknade allt som läkaren sa. Och sen efteråt gick vi ner på kaféet. Och då frågade jag alla runt bordet, vad har ni hört?
Mm.
Och alla hade hört samma sak.
Och det var?
Det var att det var väldigt allvarligt. Och vid ett senare tillfälle så frågade min son, pappa, ska du dö nu?
Mm.
Och den tanken hade inte föresvävat mig förrän han sa det.
Nej.
Det här är dödligt.
Yeah. Det där med väldigt allvarligt, det tolkas ju olika av olika personer. Ja. Vissa tänker död direkt.
Ja.
Och andra tänker liv och kamp. Och... Men du tänkte, det här ska gå bra.
Men jag har ju tänkt både och, naturligtvis, under de här 3 åren. Mest har jag tänkt att det här kommer gå bra. Men jag vet ju att det inte kommer gå bra. Det har ju mina läkare sagt. Läkaren sa, utan att jag behöver fråga, men han förstod att frågan fanns i luften. Så han sa att vi pratar inte om veckor, vi pratar inte om månader, vi pratar om år. Och det vill han nog säga för att trösta mig. Men jag blev bara rädd då.
Det var ingen tröst?
Nej, veckor, månader, år, vad är det? Är det 1 år? Är det 2 år? Är det 3 år?
Vågade du ställa den frågan?
Aldrig ställt den frågan. Och jag vill inte veta, utan där och då så bestämde sig Lena och jag, min fru, att nu ska vi vara i det friska livet. Och det mantrat har vi behållit sedan dess.
Går det att leva så och parallellt bearbeta sorgen? Lyckas du med det? Eller lyckas ni med det?
Ja, jag tycker det faktiskt. Jag kan ju se att Lena går undan ibland. Och då har hon tårar i ögonen. Men jag lever ju nu. Och vi ska vara i det friska livet. Sorg kan vi känna. Men vi pratar inte så mycket om död. Vi gjorde det faktiskt under en bilresa för något år sedan. När vi lyssnade på en bok om en man som hade bestämt sin begravning. Och då för första gången så berättade jag hur jag skulle vilja ha det. Och det kom plötsligt. Men då tänkte jag att det här var tillfället att berätta hur, vad jag hade för tankar. Och sen släppte vi det. Det var liksom 15 minuter av fullständig öppenhet. Och sen stängde vi den dörren.
Så hon förmådde ta emot det. Och då är det avhandlat och så kan man sätta punkt och koncentrera sig på livet. Ja, Henrik, du är ju journalist, inbiten sådan. Och ganska snart efter att det här hade hänt så bestämde du dig för att börja skriva. Du startade en blogg. Vill du läsa ett av de här första blogginläggen?
Vill du prata om din cancer, undrar kuratorn. Jag har gått i terapi under minst 10 år av mitt liv. Så jag är inte rädd, tvärtom. Det ska bli skönt att få prata med någon som träffar cancerpatienter hela dagarna. Tycker hon ser snäll ut, men ung. Ler mjukt. Jag pratar och pratar och pratar. Till sist ställer jag frågan. Är det normalt att man inte gråter när man är så sjuk som jag är? Är du rädd, frågar hon. Hör mig själv svara att jag märkligt nog inte är det. Inte än. Har inte förstått att jag är sjuk. Timmen är slut. Vi bokar en ny tid. Då ska jag försöka gå bakom min hårda fasad. Försöka hitta mina innersta rädslor. I journalen skriver kuratorn efter besöket. Adekvat oro givet diagnosen. Då blir jag rädd.
Under senare tid så har jag ägnat mig väldigt mycket åt män som mår psykiskt dåligt och deras tystnad. Och då har jag tänkt väldigt mycket på dig. För du gjorde ju det motsatta jämfört med många andra män. Du valde att dela, du valde att prata, du valde att vara öppen.
Mm.
Hur kommer det sig?
Den bloggen som jag startade, den gjorde jag mest för mig själv, därför att jag behövde skriva av med min oro, min ångest, min ängslan. Och på något sätt, när jag har skrivit, då kan jag lägga undan den. Det har gått in i olika smärtpunkter i mitt liv. Och det helar mig. Och sen så har jag förstått också att det är många som lär sig om hur det är att ha en cancersjukdom. Så att delvis skriver jag för andra, men faktiskt mest för mig själv.
Så det helar dig att lägga orden utanför dig själv på något sätt?
Ja, och på något sätt så, min fru brukar säga att du är två personer. I bloggen så tror man hela tiden att du är jättesjuk.
Ja.
Och hemma så är du jättefrisk och går på gym 4 gånger i veckan och sådär.
Ja.
Så att jag är nog 2 stycken olika personligheter. Och det är skönt, det är inte konstigt. Hemma så är jag frisk.
Mm.
Med barnen.
Mm.
Med barnbarnen.
Mm.
Men jag måste få skriva om också. Mm. Allt som finns i mitt huvud vill jag sätta på pränt.
Men du är ju speciell på flera sätt, Henrik. Du har ju också växt upp med en familjehemlighet. Du vet vad tystnad kan innebära. Jag blev väldigt berörd av någonting du sa, att det blir ett hål i en människa när man inte får veta sanningen.
Mm.
Det låter som en viktig drivkraft för dig.
Mina föräldrar överlevde förintelsen, men det var en familjehemlighet.
Ja.
Och även vår judiska börd. Och det var ingenting vi pratade om i familjen. Och den där tystnaden blir som ett hål igen. Mina föräldrar dog tidigt. Och till och med på min mammas dödsbädd så hade jag mängder av frågor. Men jag vågade aldrig ställa frågan. Och då kände jag när jag fick cancern att jag orkar inte bära på den här hemligheten. Jag klarar inte av hemligheter i mitt liv längre.
Nej.
Och då vill jag vara fullständigt öppen istället. Mm. Och jag drömmer ju väldigt mycket.
Mm.
Och om jag är stark när jag är vaken så är jag betydligt svagare i mina drömmar. Där är jag bara rädd.
Mm.
Och en av de drömmar som berörde mig mest, det var att jag träffade min mamma. Och då kom jag på att nu måste jag ställa alla frågor som jag inte vågade ställa tidigare.
Mm.
Och då står hon kvar. Och så tänkte jag att det här är inte en dröm. Hon står ju här. Så jag frågar, mamma, jag har så många frågor att ställa till dig. Och då tittar hon på mig och så säger hon, jag ska svara nästa gång vi träffas. Och sen bara försvinner hon ut i mängden.
Oj.
Och sen vaknar jag. Jag har ofta funderat på, när är nästa gång? Och jag tror nog alla förstår när det är.
Ja. Vilken smärtpunkt undvek hon genom att inte berätta, tror du?
Nej, hela hennes familj förintades.
Mm.
Hon orkade inte.
Hon orkade inte.
Hon var bara inriktad på att vår familj skulle må bra.
Ja. Så det var också här och nu och skapade bästa utifrån.
Så du förstår vad jag har fått den här ifrån, här och nu.
Här och nu.
Framåt, framtid, leva nu.
Mm. Finns det någon smärtpunkt som du undviker?
Ja, det är det. Det är själva döendet. Jag är inte rädd för att vara död. Men jag är rädd för att för själva döden. Jag startade en samtalsgrupp med 6 andra män med spridd prostatacancer. Vi sitter vid vårt köksbord varannan månad. Vi ska träffas om några dagar. Och den yngste i den gruppen, han var bara 55 år. Han dog för några månader sedan. Och fram till dess så hade vi liksom bara pratat i den här gruppen om framtid, forskning, strategier, behandlingar. Och sen helt plötsligt dör en av oss.
Ja.
Och då blev det så påtagligt. Det liksom påverkade hela gruppen. Från att vara bara sifferorienterade. Vilket är väldigt intressant. Alltså jag är också intresserad av forskning. Det är det som ska få oss att överleva i den här gruppen. Men vi blev också väldigt känslomässiga av det som hände.
Kunde ni dela det då?
Ja, vi delade det. När han låg för döden så skickade vi en videohälsning från ett av våra möten.
Ja.
Och han svarade att vi skulle kämpa på, men att han själv var beredd på att dö. Men det som också hände, det var att jag fick reda på rätt mycket om hur han dog. Men jag kanske fick reda på lite för mycket. Jag förstår det. Men då blev jag ännu mer rädd för hur smärtsam den här sjukdomen kan vara i slutstadiet.
Ja. Hur hanterar du den rädslan?
Genom att trycka bort den.
Du distraherar dig? Tror du att det är det som ligger bakom att så väldigt många män fokuserar på det praktiska, på siffrorna, på det objektiva? Det ger en slags kontroll som gör att man kan distrahera sig från smärtan. För kvinnor gör ju inte så. Det är väldigt ovanligt. Jag kan inte minnas någon av alla de kvinnor jag har mött som har hanterat smärta på det sättet.
Nej, jag tror att det är ganska vanligt bland män att göra så. Men jag tycker att män börjar bli lite bättre på det här också. Och det var därför jag var med och startade den här samtalsgruppen också. Därför att jag är med i en massa Facebookgrupper kring prostatacancer. Men att ha spridd prostatacancer är något speciellt. Så jag ville prata med andra som satt i samma båt som jag. Andra blir ju botade. Och det blir ju inte vi. Och vad betyder det att inte bli botad? Min mamma dog i bukspottkörtelcancer för 45 år sedan. Och det var en annan tid. Och när jag besökte henne så höll hon masken. Men så fort jag lämnade rummet så skrek hon efter morfin. Och då höll man igen därför att de ville inte att patienter, ens döende patienter, skulle bli morfinister.
Nej, jag vet.
Jag blev galen av det. Och jag vet att det är en annan tid. Men det här sitter så djupt. Min mammas skrik som jag hörde ute i sjukhuskorridoren. Och det har ju skapat en cancerskräck hos mig också. Se ordet. Jag har alltid varit rädd för cancer.
Jag tror ibland att vi undervärderar den skräcken, för det är många som har den. Vi ger ett cancerbesked och så börjar vi direkt prata om god prognos istället för att ta reda på var den här personen befinner sig. För många är väldigt rädda och tänker direkt på död, och jag tror man måste få göra det innan man går vidare och tänker god prognos.
Nej, men C-ordet finns ju där hela tiden.
Ja, ja.
Nu är det ju så att 7 av 10 cancerfall botas idag.
Mm.
Så det är ju en väldigt lovande sjukdom. Men de cancerfall som inte kan botas men som kan bromsas. Ordet cancer har ju en annan betoning då.
Just nu så har du bromsande behandling och du har gått igenom en väldigt tuff behandling med hormoner och strålning. Och det går bra, eller hur? Behandlingen har fungerat bromsande.
Absolut, och det är jag väldigt lycklig över. Mm. Det har kommit nya mediciner som bromsar bra.
Mm.
Tidigare, för 15-20 år sedan, så hade jag antagligen varit död vid det här laget.
Mm.
Man levde i 2-3 år, men
ja.
Nu kommer det nya behandlingar som är väldigt lovande.
Och du har många starka minnen, och det var ett särskilt som jag fastnade för, det som hände när du drabbades av att inte kunna kissa, det som vi kallar för urinstämma.
Ja.
Vill du berätta om det?
Det är lite genant med urinstämma.
Ja.
Det är ingenting man tycker är så här jättekul. Nej, det var ett ganska tidigt skede av min sjukdom. Det är väldigt allvarligt att drabbas av urinstämma, så att jag var tvungen att ligga på sjukhus. Och jag låg med slangar och dropp och katetrar. Och jag kände mig fullständigt eländig. Och jag tänkte, är det så här att ha prostatacancer? Är det här mitt liv? Och det var sommar. Och då kom Lena in och såg strålande ut. Jag kommer ihåg just att hon hade ett paket med hallon som lyste i sjukhusrummet. Och jag trodde att hon skulle sätta sig på stolen bredvid mig.
Mm.
Men istället så kröp han upp nära mig. Och hon lägger sig tätt in till mig. Och sen så viskar hon i mitt öra. Jag är nog lite kär i dig. Inte jag älskar dig, utan jag är nog lite kär i dig, vilket betyder ännu mer
ja.
För mig i den stunden. Och jag tror att kärlek, det är någonting man kan leva på vid en allvarlig sjukdom.
Mm.
Hon hade en intuitiv förmåga att gå in när jag var som skörast.
Mm.
Och det gjorde mig trygg.
Mm. Det är hoppfullt.
Mm.
Tusen tack för att du delade den här resan med oss, Henrik.
Tack.
Du har lyssnat på första delen av Cancerresan, där Ulla-Karin Nyberg möter män som alla drabbats av prostatacancer. I nästa veckas avsnitt.
Avsaknaden av det här attributet, det verkligt manliga attributet, erektionen, så kände man sig identitetslös på något sätt. Vem är jag nu?
Anders Hansson föll ner i en djup svacka när han fick sin diagnos för 15 år sedan.
Efter operationen förstod jag vidden av den och insåg att inte bara har jag cancer, nu är jag dessutom impotent och inkontinent och kan inte få någon utlösning.
Om potensen och förlusten av den. Och om hur det som känns så hopplöst och tungt kan vändas till motsatsen. Nästa måndag 10.35 i P1 eller i appen Sveriges Radio Play. Och för dig som själv är drabbad eller anhörig och behöver någon att prata med, så finns cancerlinjen på 010 199 10 10 eller cancerrådgivningen på 08 123 138 00. Producent för Cancerresan är jag, Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl. Programledare är Ulla-Karin Nyberg. Och programmet görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.